Ska vi testa mitt litet skämt då? Ska jag dra ett litet skämt för dig, Olof?
Ja, det tycker jag.
Om vi stöter ihop med Mike Trout när vi är i Los Angeles.
Ja.
Och han känns lite så här vinglig.
Ja.
Då kan jag be dig att hålla Trouten.
Det var tråkigt.
Ja. Nej, ska vi synka ljudet och köra igång, eller?
Ja, det tycker jag. And the 0-1 pitch on the way to Edgar Martinez. Swung on the line down the left field line for a base hit. Here comes Joy. Here is Junior to third base. They're going to wave him in. The throw to the plate will be late. The Mariners are going to play for the American League Championship. I don't believe it. It just continues. My, oh my.
Mickey Mantle, en av de allra mest kända spelarna genom alla tider, beskrev en gång hur speciell sporten baseball är. Så här. Under mina 18 år i Major League gick jag upp för att slå sisådär 10 000 gånger. Av dessa 10 000 fick jag strikeout 1 700 gånger och en walk ungefär 1 800 gånger. Och efter att han hade konstaterat att han gick upp för att slå i snitt 500 gånger under en säsong, så drog han slutsatsen, och detta säger rätt mycket om sporten baseball. That means I played 7 years without ever hitting the ball. Välkommen till det femte avsnittet av veckans MLB. Jag heter Niklas Hellerstedt. Jag är grymt laddad när det nu är dags att anropa Vasastan i Göteborg. Mannen som kastar sin fastball i changeup-hastighet. Killen som har varit prao backstage på den klassiska amerikanska tv-serien Huset fullt. Han som alltid har en lugn stund. Olof, a win-win situation Svensson. Välkommen!
Tackar, tackar Niklas, tackar. Hur är läget?
Ja, men det är alla tiders. Vi har ju faktiskt, Sverige har ju förärats med 2 Oscar i veckan.
Stämmer.
Både Alicia Vikander och Victoria har ju ordnat det till oss. Men vad har hänt i din vecka?
Ja du, det är inte så jättemycket som har hänt faktiskt. Man har tålmodigt väntat på att springtrainingmatcherna skulle starta, vilket eventen gjorde till slut. Det har varit lite vabb och så har jag sett upp mig från jobbet faktiskt. Så att,
en vanlig vecka.
En vanlig vecka i Olof Svenssons liv. Hur har det gått, hur har din vecka varit?
Ja, men den har varit bra. Det roligaste som har hänt är väl att jag stukar foten.
Jaha ja, det var inte så roligt kanske. Hur gick det till?
Nej, klantigt helt enkelt.
Gjorde en Patrik Sjöberg och ramlade i trappan.
Jajamän. Vi kör igång med punkten som heter vadå?
If you start me up.
Och jag tänkte faktiskt börja med att tipsa om lite olika ställen om man vill läsa och diskutera lite mer om Major League Baseball. Framförallt är det en bra blogg som heter playball.se där alla skribenter har favoritlag i American League East, men som jag tycker är rätt heltäckande. Och nu har väl den legat lite lågt där under off-season, men jag hoppas att de kommer igång och skriver mycket nu när säsongen är på gång. Playball.se alltså. Den läser väl du också?
Jajamän, rekommenderar starkt.
Sen har jag gått med i den ganska nya gruppen på Facebook, MLB.se.
Ja.
Som är också bra. Jag har bara varit med i någon vecka här nu, men...
Ja, samma här. Det är ett bra forum där...
Ja, för diskussioner och sådär. Precis. Tror jag. Det kommer bli jättekul. Och sen är det som vanligt, alltså hashtag MLBSE på Twitter och Instagram kan man ju följa och även posta om man vill dela med sig. Men som sagt, kom gärna med andra tips om det finns. All right, men vi går vidare. Mm. Jag har faktiskt en liten grej som jag skulle vilja ta upp, för jag var lite svävande om Justin Verlander skulle vara Detroit starting pitcher på opening day. Du frågade mig och jag hade väl inget jättetydligt svar, men jag kollade upp det och det är, ska han ju självklart vara.
Mm.
Och det är faktiskt 8:e gången han får den äran. De tar ju, de sätter ju väldigt stor ära i det här. Det betyder ju väldigt mycket.
Ja. Det betyder att det kommer att vara lagets ace under säsongen. Och, Verlander hade ju faktiskt en streak på 7 raka opening day starts som bröts förra året då David Price hoppade in och startade. Vilket pekar på att han inte var riktigt form Verlander, vilket han inte var.
Ja,
men i och med att han ska starta nu så måste det betyda att han är tillbaka till 100%. Så det ska bli spännande.
Och Detroit öppnar mot Miami bort på tisdagen den 5 april. För den som är intresserad så är det bara att kolla på den matchen.
Mm.
Ja, sen har ju de första spring training matcherna nu äntligen spelats.
Yes, baseball is back.
Yes. Tycker du att det har hänt något sådär som är värt att ta upp där?
Inte jättemycket, det som vi har sagt tidigare. Alltså det är väldigt mycket provskjutning alltså i de första matcherna. Men det jag noterade var väl att Blue Jays slängde in sitt förmodade ace Marcus Stroman i hetluften direkt. Då han fick öppna med 2 innings i deras öppningsmatch mot Phillies. Och lyckades få en win då, trots att han släppte 2 runs på 2 innings pitched. Men... det är återigen det här vi har pratat om, hur man ger pitchers wins. Men det var intressant i varje fall.
Ja, jag har inte kollat så det jättemycket. Igår så tittade jag lite på Jeff Samardzias debut i San Francisco Giants.
Mm-hmm, hur gick det då?
Första inningen var han ju jättestabil. Han behövde typ 10 kast tror jag för att avsluta den inningen.
Oj.
Men sen så blev nästa inning väldigt skakig och jag tror faktiskt att det är precis som säsongen kommer se ut. Och
okay.
Som han, ja, det är ju han lite. Han brukar ju vara så skakig.
Mm.
Så att det var väl inte så där förvånande. Men det var kul och väldigt annorlunda att se honom såklart i Giants-kläder.
Ja.
Mm. Sen inte något som har med någon match att göra, men vi har ju nämnt det tidigare. Aroldis Chapman, Raven i Yankees, han blir ju avstängd i 30 matcher. Det var ju rätt väntat. Det var ju våld mot flickvännen och lite skottlossning i sitt garage där, det har vi ju pratat om.
Ja.
Sen har vi ju faktiskt Gianis Cespedes, tycker jag, som vi kan stanna till lite vid.
Mm.
Han har ju glidit in på spring training i 6 olika bilar.
Ja.
En dag kom han i en Jeep, nästa dag i en Lamborghini. Sen kom han i någon så här trehjulad Polaris slingshot eller vad den hette, jag kommer inte ihåg.
Såg ut som Spider-Mans bil ungefär.
Ja, det var ganska larvigt alltså. Ja. Och sen senast nu så kom han ju in ridandes på en häst. Och då tänkte jag, alltså, kom igen, gör något roligt istället. Och då tänkte jag att, då fick jag en idé till denna veckas 3 strikes you're out.
Jaha, ja, okej.
Och den tänkte jag på att den ska gå ut på att du ska välja när jag ställer några förslag mot varandra.
Okej.
Några lite mer kreativa lösningar, lite mer konceptualiserat att han har gått hela vägen så där.
Ah,
som kanske kan göra lite mer impact på parkeringen och även i sociala medier.
Bra, bra.
Är du redo då?
Ja, det är redo.
För nu ska du få välja lite.
Ja.
Så, vad skulle du helst vilja att Cespedes kommer inglidandes i?
Mm-hmm.
Här är första valet.
Mm.
Inflygande med ett sånt där jetpack som flygande mannen från OS i Los Angeles 1984.
Ah.
Eller cruisande fram vid ratten i en mäktig likbil. Ja.
Flygande mannen, fordonet får det bli.
Okej. Okay. Får vi hoppas att han gör det.
Ja.
Det var första valet. Sen har vi nummer 2 här då. blir eskorterad av ett gäng Sons of Anarchy-bikers. Eller att han har iscensatt en jävla biljakt med polisbilar, däckskrik, skottlossningar, alltså skåpbilar som välter, lite så här 70-talskänsla.
Lite A-team.
Ja, det blir en liten sån scen på parkeringen.
Ja, det måste ju bli den sista där med biljakt.
Mm. Sista valet då.
Ja.
Antingen kommer han i ett så här medeltida häst- och vagnekipage. Mm-hmm. Som kommer ihåg när Ivanhoe transporteras skadad genom de engelska skogarna.
Ja, ja just
alltså,
det.
Alltså Cespedes kan spela Ivanhoe då, alltså ligga så där och åma sig och ha ont under en björnfäll. Ja. Så halvnaken. Och då tänker jag att Bartolo Colon, han kan ju vara den här Pax Vobiscum-killen.
Ja, som, det är lysande. Ja. Mm.
Eller ska han komma inglidande som polsk långtradarchaffis, rattonykter efter att han har sänkt två helrör på nattfärjan mellan Ystad och Swinoujscie.
Ja, det får ju bli ett polsk långtradarchaffis. Alltså, det är klockrent och väldigt kreativt, måste jag säga.
Ja, men jag tror att det hade liksom varit lite intressantare än att komma in i en bara en dyr Lamborghini. Liksom.
Ja, precis. Det har gjort förut, om man säger så. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made three strikes and now you're out. Jo, jag skulle också bara vilja ta upp att det har ju införts en regeländring inför den här säsongen för när man ska då slida in till andra bas när det är double plays. Och anledningen till det är ju då bland annat, antar jag då, Chase Utleys groteskt fula slide på Ruben Tejada i förra säsongens National League Championship Series Game 2. Då han då skulle bryta upp ett double play och skadade Tejada så illa så att han bröt benet. Och det här har då fått MLB att komma med direktiv då om hur löparen måste göra för att det ska vara en godkänd slide. Och då måste han göra en så kallad bona fide slide, vilket jag tolkar som att den ska vara så ärlig och sportslig som möjligt. Och då har man brutit ner det till tre kriterier. Som är, det första är att han, löparen måste ha kontakt med gruset innan han når basen. Och sen så måste han söka basen antingen med handen eller foten och likaså försöka stanna kvar på basen när sliden är klar. Och jag tror inte någon av, eller jag tror inte att Atli uppfyllde någon av de här kriterierna när han bokstavligt talat mosade Tejada. Och det här har ju naturligtvis väckt starka reaktioner inom baseballvärlden och i USA då. Och det finns som vanligt konservativa krafter som hävdar att det här har varit en del av spelet så länge och det ska fortsätta vara en del av spelet. Att de menar att spelet vosifieras, som någon uttryckte det, att det blir för mjäkigt. Men det är egentligen exakt samma sak som man sa när man införde den här nya regeln för spel vid hemplattan 2014. Jag vet inte om du kommer ihåg det, det var ju Scott Cousins körde över Buster Posey. Mosade honom också fullkomligt, som gjorde att man fick införa en ny regel för att skydda catchen vid spel på hemplattan. Så att, och efter de införde den här regeln så, som sagt, var det exakt samma kritiker. Men jag tror inte det är någon idag som klagar på att den infördes. För det har blivit renare spel och mindre svårare hjärnskakningar och svåra skador. Och det här spelet kom ju för att om en spelare som har långt kvar till hemplattan när catchen redan har bollen. Han är ju i princip bränd då, men han har fortfarande möjligheten att tackla bollen ur catchens händer. Och tidigare hade han ju då ganska stora frihetsgrader. Man kunde ju upp med armbågar och in med huvud och allting för att få catch och tappa bollen då. Men i och med den nya regeln så har ju spelet blivit mycket, mycket bättre, framförallt för catchen.
Yes, härligt. Gött. Ja, men då stänger vi den punkten och går över till veckans huvudämne. Och det är alltså genomgång av den sista av divisionerna i American League, alltså American League West.
Precis.
Och vi ska börja med, eftersom vi är väldigt stolta att de här divisionsgenomgångarna presenteras av Swedish Birch Bats. Och den här gången ska vi faktiskt ha en utlottning av det allra första slagträdet.
Ja.
Och då kanske man tycker, nej men jag spelar inte baseball, varför ska jag ha ett baseballträ?
Mm.
Och då tycker jag att man ska tänka om för...
Outside the box.
Ja, vad kan man ha ett baseballslagträ till?
Ja, det är mycket.
Jag skulle, alltså, jag spelar inte längre. Om jag skulle vinna den här utlottningen, då skulle jag kunna tänka mig att bland annat slå in den och ge bort som present som tandpetare till Tore Skogman.
Ja, det är ju klockrent alltså. Han fyller väl 130 nästa år, så att det är väl lagom.
Har du någon annan idé, Olof?
Ja, jag tänker mig att en sån här riktigt småtrött historia som Finnkampen ska man kunna piffa upp med att ha de här slagträna som stafettpinnar i slutet.
Okej, hur går då utlottningen till? Vi tänkte ju köra en utlottning att man var tvungen att dela vårt Facebook-inlägg om veckans avsnitt.
Mm.
Men vi har ju kommit på att vi ju faktiskt själva hatar sådana delningar och ser det i flödet.
Mm.
Så, för att vara med i utlottningen så ska du mejla ditt namn och din adress till hello@sundayfunday.se.
Precis.
Ni ska alltså inte dela på Facebook för att vara med. Det är bättre och vi blir mycket gladare om ni klickar gilla på inlägget om du gillar podcasten. Och klickar dela om du tror att du har vänner som kan komma att gilla det vi gör.
Mm.
Så enkelt. Så, mejla hello@sundayfunday.se senast onsdag den 9 mars för att vara med i utlottningen av det allra första veckans MLB Limited Edition Swedish Birch Bat. Svenska slagträn av Björk.
Don't miss out.
Yes. Okej, okay, ja men då kan vi köra igång.
Det gör vi.
Vilka lag ingår i American League West, Olof?
Jo, det ska jag berätta för dig. Först ska jag då dra en liten sammanfattning om hur det gick förra året. Och American League West var ju väldigt jämn historia där Texas clinchade divisionstiteln först i sista matchen. Och Los Angeles Angels förlorade sista wildcard-platsen till divisionsrivalen Houston Astros i sin sista match mot just Texas. Så hade Angels vunnit den matchen så hade det blivit en tiebreak-match om vem som skulle gå till wildcard playoff då mellan Angels och Houston. Så att följaktligen så är det då Texas etta, Houston tvåa och Los Angeles trea. Och på de sista två platserna har vi då Seattle och Oakland som sladdar betänkligt. Framförallt Oakland var ju en bra bit under 500. Så ser den divisionen ut.
Just det, jag kan ju bara tillägga där i slutspelet, alltså Texas vann ju divisionen men förlorade mot Toronto i Division Series, i kvartsfinalerna alltså.
Mm.
Och medan Houston Astros med sitt wildcard då, de gick en match mot Yankees som de vann. Men sen förlorade de sin Division Series, sin kvartsfinal mot Kansas City Royals som sen gick hela vägen.
Ja, stämmer bra.
Mm. Så, vad är intressant i American League West i år?
Mm.
Alltså, några sådana spaningar och något att hålla liksom ögonen på när man börjar titta på matcher med de här lagen som ingår i American League West. Där har jag två spaningar och du har också några?
Ja, jag har också två.
Mm. Men jag kan börja med en om Texas Rangers.
Mm.
Om en alldeles färsk kille som skrev på sitt kontrakt här i veckan. Ian Desmond. Han är alltså shortstop från Washington Nationals. Mm. Som för 2 år sedan sa nej till ett kontrakt värt 107 miljoner dollar.
Mm.
Och i år sa han tidigare nej till ett saltat qualifying offer på 15-16 miljoner någonting. Med Washington där också.
Precis.
Så han blev free agent. Han ville testa sina vingar. Han ville kamma hem cashen, tänkte han sig.
Ja.
Men grejen var att det var inte så många som var sådär jätteintresserade av Ian Desmonds tjänster då.
Nej.
Och men som tur var är Josh Hamilton i Texas lite skadad. Så att i väntan på honom så tänker nu Texas testa honom som left fielder.
Ja, just det.
Och för det ger de honom 8 miljoner för ett år då.
Mm.
Men grejen är, om man tänker efter här nu, han riskerar alltså att losa 99 miljoner dollar jämfört med om han hade tackat ja till Washington 2014.
Ja, precis.
Han tycker att man kan hålla ett öga på. Mm. Och hans historia kan man ju ha lite i bakhuvudet när man tittar på Texas.
Ja, för anledningen till att han tackade nej var väl att han trodde han hade ytterligare en jättebra säsong i sig så att han skulle kunna få ett bättre kontraktserbjudande. Men de två senaste åren har han ju dippat betänkligt, eller visst är det så?
Ja, så att den här säsongen är ju väldigt viktig.
Ja.
Och om han gör det bra, alltså det är ju inte bara negativt, så kan ju hans värde öka. För då visar han ju att han kan spela på många olika positioner.
Mm, just det.
Men tänk om det inte funkar då. Om han blir petad av Josh Hamilton på left field, för på shortstop-positionen i Texas finns det sjukt många bra alternativ. Alltså det är Elvis Andrus som... Det går inte att peta honom. För, lyssna på det här kontraktet.
Mm.
8 år och 120 miljoner dollar.
Oj.
Alltså en sån kille sätter man inte på bänken.
Nej, det gör man inte.
Och om han nu skulle bli skadad, då har ju Texas bland annat han Jurickson Profar. Han har varit skadad i 2 år men är ju på väg tillbaka. Så att shortstop i Texas Rangers, det är inget man bara kommer att ta. Så 2016, oerhört viktigt för Ian Desmond.
Mm.
Det finns ungefär 99 miljoner skäl att lyckas för honom.
Ja, precis.
I dollar.
Mm. I dollar.
Sen hade jag en liten spaning på en annan till kille i Texas.
Mm.
Och även om line-upen består av namn som Prince Fielder och Adrian Beltre, så är det någon annan som jag har fastnat för faktiskt.
Mm.
Killen med Major Leagues absolut bästa namn.
Mm.
Alltså den här 22-årige andra baskillen från Venezuela. Rougned Udor. Eller som han också kallas, Rougy. Eller kort och gott Stinky.
Stinky, okej. Okay.
Mm. Men det är verkligen inte slut där. Du ska få höra något crazy här. Han har en farbror i Indians organisation.
Ja.
Han heter Rouglas Udor.
Rouglas,
det är mäktigt.
Ja, okay.
Och han har en äldre kusin som är som spelar fotboll.
Okay.
Han heter Rouglas Udor.
Jaha,
ja.
De återvänder.
Och en yngre kusin. Han är baseballspelare.
Jaha.
Som heter Rouglas Udor.
Åh, herregud.
Men du har inte hört allt.
Nej.
Det sjukaste att Rougned Udor har en yngre brorsa som också spelar inom Texas Rangers organisation.
Mhm.
Vad tror du att Rougned Udors brorsa heter?
Ja, baserat på det du precis har berättat så borde han ju heta Rougned Udor.
Yes!
Kan han verkligen stämma?
Rougned Udor. Texas Rangers har 2 personer med det bästa namnet.
Ja, det är fan
alltså, till alltså. Nej, jag tycker det är vansinnigt roligt.
Ja. Och som har en farbror som heter Rouglas.
Rouglas och även en yngre kusin och en äldre kusin. Rouglas. Ja, men Rougned Udor, han som nu har en plats i Texas Rangers på andra bas. Han debuterade 2014 som 20-åring. Men förra året, 2015, var han med på riktigt. Men grejen är, det började trögt. Skickades ner efter de första 30 matcherna. Han spelade 30 matcher i ett av farmalagen.
Mm.
Men när han sen kom tillbaka var han grym. Alltså efter All-Star-breaket så hade han, tror 32 extra base hits, alltså man kommer längre än till första bas. Han hade 32 stycken sådana på 68 matcher, och det är bra. Och han var otroligt bra i American League Division Series som vi pratade om tidigare mot Toronto. Kanske hade han till och med blivit utsedd till MVP, mest värdefulla spelaren, om Texas hade vunnit den serien.
Ah, okay.
Så han är otroligt intressant och han jämförs redan med Roberto Alomar och Ryan Sandberg.
Mm-hmm.
Nej, Rougned Udor ska bli riktigt kul att följa.
Ja.
Ända tills hans brorsa, vad heter han nu igen, Olof?
Han heter Rougned Udor.
Ja, just det. När han kommer upp i Major League, då får vi följa honom.
Ja.
Rougned.
Mm. Rougned.
Så, det var min spaning i Texas Rangers, eller mina 2 spaningar där.
Ja, då ska jag ta min spaning på Houston Astros då, deras top of the order.
Mm. Men vänta, om vi stannar där lite.
Jaha.
För du myntade ett nytt uttryck i förra veckans avsnitt.
Alltså gjorde jag?
Ja, lyssna här.
På 916, vilket är liksom top of the notch. Jaha, ja, det visste jag inte om. Men då får vi ju kalla det här Houstons top of the notch order då.
Ja, precis. Det blir perfekt.
Jo, Houstons top of the notch order. Houston hade ju förra säsongen sin första winning-säsong. Alltså de vann fler matcher än de förlorade på nästan 10 år, tror jag. Och mycket av det kunde man tacka sin lineup. Och då framförallt då deras top of the notch order-spelare, som man säger numera. Alltså slagmän 1-4, tänker jag. I samband med det tänkte jag också gå igenom lite grann på vad de positioner, vilken roll de har i lineupen. Och om vi börjar då med lead-off hitter, som slår som etta, så ska ju han ska ju ta sig på bas. Han ska ha ett högt batting average, högt on-base percentage, alltså ta sig på bas via hits, walks, hit by pitch eller något annat. Och så ska han vara snabb, för man vill att han ska kunna stjäla till två när han väl har kommit ut till bas. Och där har vi då en ung snubbe som heter José Altuve, som spelar på andra bas. Han gör sin femte säsong i MLB och har bara spelat i Houston, så det är femte säsongen i Houston också då. Och han ligger mycket riktigt på ett bra batting average på 313 och en on base percentage på 353.
Han är en tvärhand hög.
Ja, det är också lite grann som jag var när jag spelade andra bas. Och det var någon som hade gjort en undersökning om att när han väl svingar på första pitchen, så har han ett batting average på 425, vilket är helt sanslöst egentligen.
Han ska nog svinga på första pitchen.
Det låter ju onödigt så. Alltså. sen som position två då i lineupen, det är då contact hitter. Han ska egentligen bara se till att avancera base runnen som står på första bas då, om det nu är leadoff hitten eller vem det är. Och absolut undgå att slå till double plays då, när man bränner två spelare i ett spel. Och där har vi då George Springer som är right fielder i Houston Astros, som har helt okej antal homeruns, 16 homeruns, men ett väldigt bra OPS, alltså on base percentage plus slugging på 826. Sen som tredje position då, som är en allround hitter, som han bör ha ett ganska högt average, men ska väl i princip bara försöka ta sig ut till bas så att cleanup hitten kan slå in honom, eller så ska han se till att hjälpa sina base runners att komma till hemplattan och ta poäng. Och där har vi en väldigt intressant yngling vid namn Carlos Correa, som är shortstop, som blev American League Rookie of the Year förra året. Och han slog 22 homeruns, men startade bara 99 matcher, tror jag. Så att hade han haft en normal säsong, så kanske han hade legat på, ja, säg 30-32 homeruns, något sånt där.
Han är otroligt bra.
Ja. Och sen då som på fjärde plats, då har vi cleanup hitten. Och här ska man ju sätta sina bästa spelare då, de som slår längst och hårdast och som ska kunna slå många extra base hits, som du precis tog upp då, alltså dubbla, tripplar eller homeruns. Och här delar Houston den rollen mellan Evan Gattis som är DH och Colby Rasmus som är left fielder. Och bägge de låg runt 25 homeruns per säsong. Men tillsammans har ju de här fyra positionerna då 80 homeruns och ett OPS som snittar strax över 800 snittet. Vilket är väldigt, väldigt bra. Men kan de steppa upp ett steg till, så kommer Houston att bli giftiga till divisionstiteln, tror jag. Sen har de dessutom en managers dröm då i Marvin Gonzalez, som är en backup-spelare. Han är, förutom att han är switch hitter, så spelade han på samtliga infield-positioner förra året. Och sopade iväg 12 homeruns. Så att, ja, Houstons top of the notch order kan bli giftiga. Så att det var min spaning.
Ska jag bara snabbt hoppa över till min andra spaning då?
Det tycker jag.
Och det är om Oakland Athletics. Egentligen hur de startar året. För det var så att förra året, av de första 13 hemmamatcherna, så vann man bara 4. Alltså säsongen var över innan första maj. Och det här tycker jag verkligen är något att hålla koll på och ganska roligt så här i början av säsongen och kolla hur går det för Oakland här. För det kan bli intressant fram i sommar. För general managern Billy Beane är inte alls oäven att skeppa iväg spelare om laget ligger sist.
Nej.
Under sommaren, alltså trading deadline är ju 31 juli. Och förra året så skeppade han iväg otroligt många bra spelare som Scott Kazmir, Ben Sobrist och Tyler Clippard. En liten sån där spaning.
Mm.
Starten otroligt viktig för Oakland.
Intressant.
Mm.
Jaha, då kommer min andra spaning då. Och det är hur många homers ska Mike Trout slå i år egentligen?
Mm-hmm.
Och det är många som frågar sig om Trout kommer upp i 50 homers. Han slog i 41 stycken förra året, ja. Och då hade han en monsterslamp i augusti när han bara slog en homer på 29 matcher. Blev det kanske lite för mycket beer can chicken i juli, vem vet?
Mm-hmm. Mycket möjligt.
Mycket möjligt alltså. Men vad behöver han ha i april till exempel för att liksom kunna vara en kandidat till att nå 50 homers? Tittar man på den senaste medlemmen i 50 homerklubben då, Chris Davis som 2013 i Baltimore slog 53 homers, så inledde han med 9 i april och sen så följde han upp det med 10 i maj, 12 i juni, 7 i juli, 9 i augusti och 6 i september då.
Mm.
Och Trout inledde säsongen med att slå 5 homers i april förra året alltså då.
Mm.
Och sen så 7 i maj, 8 i juni, 12 i juli och så katastrofmånaden augusti med en homers och så sen 8 i september. Och då kommer jag säga direkt att hade han slagit 10 homers i augusti istället för en, så hade han ju klarat 50 då.
Men Angels kanske hade gått till slutspel då också.
Ja, precis. Det hade vi nog definitivt gjort, skulle jag säga. I och med att det var så tajt.
Mm.
Men den här slampen då blev ju... Det var ju många som frågade sig varför den kom. Och då hävdade vissa att det var... Fan, ådrogs en liten handledsskada i slutet på juli. Men Trout själv sa ju att han var fysiskt tipptopp. Men det där vet man inte. Det försiggår ju som... Så mycket spel bakom kulisserna, så det är mycket möjligt att det kan ha påverkat hans sving. Men givetvis kan man inte ha en månad med bara en homerun om man ska komma upp i 50 på en säsong. För övrigt om man då fortsätter titta på gamla medlemmar i 50 homerunklubben då, så José Bautista 2010 inledde med bara 4 homeruns i april. Och sen så hade han 4 i juni, men resterande månaden hade han 10 plus homeruns. Så även fast Trout skulle inleda ursäkta, svagt så kan han fortfarande rädda säsongen och nå upp till 50. Dock, om man tittar på projections inför den här säsongen så sätter de honom på 35-37. Där vissa säger att han fick ut lite mer av sitt bat än han förtjänade förra året. Så att vi får se, det ser inte så troligt ut att han kommer upp till 50. Och frågar man Mike Trout själv då, så verkar han mest fokusera på att öka sina stolen bases i år. För ända sedan hans rookie-säsong 2012 då han kom med i 30-30-klubben, alltså om man nu slår 30 plus homers och 30 plus stolen bases, så har antalet stolen bases gravis minskat. 2012 hade han faktiskt hela 49 stolen bases, men förra säsongen hade han bara 11. Delvis beror det på att han hamnade precis framför Albert Pujols i batting order, så istället för att vara lead-off med. Men enligt honom själv så har han dåligt självförtroende. Han har blivit fångad eller kort stil ett antal gånger och slutat försöka faktiskt efter det. Så att han kommer att sikta på att öka upp antal stolen bases. Vad tror du om Trouts chanser, Niklas?
Jag tror inte att han gör det. Jag har en liten intressant detalj där som man verkligen kan kolla på just under första matchen. För det har faktiskt varit så att han slog en homerun i sitt första at-bat, sitt första försök 2014. Och samma sak hände 2015. Det är ju något så här lite roligt att hålla ögonen på. Det spelar ju liksom inte så där jättestor roll i det stora hela.
Vi kan inte veta många som har gjort det 3 gånger i rad.
Nej, vi kan ju kolla upp. Det kanske är något typ av rekord som kan sättas då.
Det tycker jag.
Så att, men nej, jag tror att han får svårt att komma.
Men han har väl inte pikat va? Han är så pass ung fortfarande. Nej.
Nej, det har han inte gjort. Men som han, det ligger nog kanske lite någonting i det han säger, att att han satsar mycket på att kanske bli snabbare och så, att stjäla flera baser än att just slå flera homeruns.
Han bidrar ju så mycket så att just den här stolen basis blir ganska litet i sammanhanget. Har man ett OPS på 991 så betyder man hyfsat mycket för sitt lag. Men det verkar som att han stör sig på att han inte har levererat så många stolen bases och att det har minskat för varje år.
Angels startar direkt mot Chicago Cubs i ett interleague-möte på opening day. Mm, härligt. Men då ska vi stänga inte bara American League West utan hela American League. Och vi börjar med att vi ska tippa vilka som vinner American League West.
Ska jag börja eller?
Ja.
Jag tror på Houston.
Ja.
Som jag sa tidigare, de första winning-säsongen förra året. Spännande lineup. Bra starting pitcher rotation. Jag tror de blir giftiga.
Mm, det tror jag med. Jag tror att de tar det ganska enkelt.
Bra, vi är överens.
Mm. Men då ska vi också utse de två wildcard-lagen i hela American League.
Ja, stämmer.
Och jag tycker alltså, i American League tycker jag att det är många lag som är med och slåss om det.
Mm.
Men jag kommer gå på Texas Rangers, mm, alltså det andra laget i American League West, och Cleveland Indians från American League Central. Men grejen är, jag kunde lika gärna ha sagt Toronto, Boston, Yankees, Kansas City, Minnesota, ja, Angels. Alltså det är otroligt jämnt.
Ja, det är faktiskt.
För nu, no, när vi kommer till nästa vecka, när vi börjar gå igenom National League, mm, då kommer vi se, tror jag, mycket ojämnare, och att det kommer stå mellan 6-7 lag totalt sett.
Mm.
Alltså American League här så står det mellan 11-12 lag, ja, skulle jag säga.
Håller med faktiskt.
Vilka har du som wildcard-lag?
Ja, jag var ju faktiskt inne på det redan när vi gick igenom American League East, och då tog ju Toronto Blue Jays, så jag håller fast vid det.
Mm.
Och sen så gissar jag också, precis som du gjorde, på Cleveland Indians i American League Central. Det är ju många som faktiskt tippar att de ska vinna American League Central, men
mm,
jag tror en wildcard.
Ja,
sen kan allt hända. Precis.
Men ska jag försöka summera hur vi totalt har tippat i American League?
Det tycker jag.
Ja. I East-divisionen, då trodde jag på Tampa Bay Rays och du trodde på New York Yankees. I American League Central-divisionen så trodde jag på Chicago White Sox och du trodde på Kansas City Royals.
Ja.
American League West, alltså det vi har pratat om idag, där tror vi båda på Houston Astros. Och vi tror båda att Cleveland Indians blir ett av wildcard-lagen, men vi skiljer oss från varandra när det gäller det andra wildcard-laget. Där tror jag Texas Rangers och du tror på Toronto Blue Jays.
Ja.
Härligt, men då stänger vi American League.
Nu stänger vi American League.
Härligt, ja, men då är vi väl framme vid min favoritpunkt.
Ja.
What is cooking, Mr. Shortstop? This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum.
Precis. Och då är det dags för söndagskäk. Och den här gången så har det blivit en Insanity Burger som Jamie Oliver har tagit fram. Grymt recept med en otroligt god burgarsås där det ingår lite bourbon faktiskt. En av mina favoritdrycker. I övrigt så kan man om man vill. Jag gillar ju att mala mitt kött själv när jag ska göra hamburgare. Jag tycker det är otroligt mycket godare. Och mitt tips, jag brukar ta 50% högrev och 50% entrecote. Så att det är mitt middagstips. Och till den här maten då så ska man ju gärna dricka en öl. Och den här gången har jag valt ett öl som heter New York Lager från Nørrebro Brygghus i Köpenhamn. Grymt god.
Mm, den har jag druckit.
Du har inte gjort det?
Jo, den har jag druckit.
Ja, mm. Du kan också rekommendera.
Absolut, den är väldigt fin.
Ja,
så att, däremot har jag inte ätit Olof Malda hamburgare.
Nej, det har du inte gjort. Det är ju faktiskt skandal. Det får vi se till att fixa. Mm. Men den här Newklager kommer från... Det är en ny öl på Systembolaget som kommer från ett bryggeri i Köpenhamn. Och jag har faktiskt varit där då deras restaurang ligger i angränser till bryggeriet. Jag har ju lite kopplingar till Danmark där och Köpenhamn eftersom min svärmor är dansk och bor där. Så hon tog dit oss en gång och det var mycket trevligt. Och nu har som sagt en av deras 200 sorter tagit sig till Systembolaget. Och det finns i 33 centiliters burk och 40 centiliters flaska. New York Lager alltså.
Ja, men då bränner vi vidare på lyssnafrågan. Där hade du fått in ett mejl, va?
Ja, vi fick in ett mycket trevligt mejl från Fredrik som utöver att han rosade programmet och tipsade om IPA:n Pliny the Elder inför vår stundande San Diego-resa. Även hade en liten fråga som jag tänkte att du kunde svara på, Niklas.
Hej Felix, du hade en fråga till mig.
Och den lyder som följer. Måste man ha 5 starting pitches i rotation eller får man toppa laget till exempel i postseason? Att man går över på till exempel sina 3 bästa starting pitchers?
Okej, okay. Ja, det där var egentligen 2 frågor i en. Men vi börjar med, ja. Måste man ha 5 starting pitchers i starting rotation? Okej, okay. Mm. Det finns ju ingen regel att man måste ha en starting rotation som, där 5 pitchers ingår.
Nej.
Men alla anser att en pitcher behöver vila i 4 dagar mellan sina starter. Vilket ju ger att man behöver 5 startande pitchers. I ett roterande system där den första är bäst och den femte är sämst, eller ja, han kan ju vara ung och lovande också. Den första pitchen startar alltså sin match och sen behöver han vila i normala fall 4 dagar. Och under dessa 4 dagar pitchar alltså pitcher 2, 3, 4 och 5 innan det är dags för den utvilade pitchen nummer 1 igen. Och så snurrar det runt eller roterar. Men eftersom lagen inte riktigt spelar varje dag så kan det ju bli så att till exempel efter pitcher 1, 2 och 3 har kastat sina matcher så är det vilodag eller kanske resdag till andra sidan USA innan pitcher 4 får kasta sin match. Och då, alltså dagen efter, har det ju då gått 5 dagar sedan pitcher 1 kastade senast och då kan ju lagets coach välja att hoppa över pitcher 5 då. Som vi ju, ja, vi sa ju tidigare att han var sämst men ja, han kanske är ung då så att han inte ska pitcha så där jättemycket. Men då hoppar man över den femte pitchen och så går man direkt på pitcher 1 som är den bästa. Så får den bästa pitchen pitcha mest och han är utvilad. Man vill ju såklart att sina bästa pitcher ska pitcha så mycket som möjligt men inte skada sig. Det är en balansgång. Vilket tar oss till den andra delen av den där frågan ju. Kan man toppa laget i postseason, i slutspelet och gå över till sina 3 bästa? Till exempel starting pitcher. Ja, alltså under säsongen och det jag nyligen beskrev här kallas ju 4 days rest rotation. Alltså det är normalfallet. Men i slutet av säsongen eller i slutspelet kan coachen välja att gå ner på så kallad 3 days rest för att helt enkelt få sina bästa pitchers att pitcha mer. Eller egentligen att slippa spela med sina sämsta pitchers. Det lättaste sättet att beskriva detta det är ju att man tittar på en slutspelserie. Alltså säg till exempel World Series som spelas i bäst av 7 matcher. Bäst av 7 matchers serier är upplagda som så att man först spelar 2 matcher. Sen vilar man en dag när man reser till den andra lagets stad. Där spelar man 3 matcher, sen vilar man en dag när man reser tillbaka och spelar match 6 och 7. Totalt tar en sån serie alltså 9 dagar att genomföra. Optimalt så startar bästa pitchen i match 1. På så kallad 4 days rest hade han då vilat under match 2, under resdagen, under match 3, under match 4 och varit redo i match 5. Match 6 och 7 hade han inte kunnat spela trots resdagen innan match 6. Men då hade det blivit 2 matcher då. Men om man går ner på 3 days rest så startar pitcher 1 i match 1, pitcher 2 tar hand om match 2 och efter resdag tar pitcher 3 hand om match 3. Och efter att då ha vilat i 3 dagar blir det, så tar pitcher 1 hand om match 4. Hänger du med?
Jag hänger med, det är såklart.
Men match 5 då tar pitcher 2. Och återigen efter en resa är det pitcher 3:s tur i match 6.
Ja.
Ja. I en eventuellt 7:e match då så har man möjliggjort att återigen kunna kasta in pitcher 1.
Mm.
Alltså jämfört med en 4 dagars vila kan man med 3 dagars vila åstadkomma att man bara behöver kasta med sina 3 bästa pitchers plus att pitcher 1, alltså den bästa killen, kastar i 3 matcher av 7.
Ja, precis.
Det är otrolig skillnad. Och, men mot detta ska ju ställas att det är mer påfrestande och större risk för skador att bara vila 3 dagar.
Ja, precis.
Så det är därför man inte gör det alltså under hela säsongen.
Nej, exakt, utan det är en väldigt, väldigt kort period i så fall. Men om man då säger i match 7 då, när acet startar, då finns väl åtminstone pitcher 2 med som en eventuellt, eller en eventuell long reliever om det skulle skita sig. Är det så?
I match 7 finns alla spelare tillgängliga, pitchers och allting.
Även han som pitchade dagen innan.
Ja, för att kunna gå in och kasta. Han kanske bara behövs en inning eller en slagman eller ett kast. Ja.
Ja, det är sista matchen i säsongen, så att
det kan vara det.
Det
om det är World Series. Ja,
ja, precis.
Ja, det där tyckte jag var en rolig fråga. Hoppas att Fredrik fick typ svar på sin fråga.
Det tror jag han fick. Grymt.
Ja. Ja, men då kan vi passa på att uppmana till att vi vill ha in flera frågor.
Mm.
Och även tips om olika ämnen eller ris. Och Pete Rose.
Pete Rose, ja.
Ja. I så fall så gör ni det lättast att ni mailar hello@sundayfunday.se. På den mailadressen är du, Olof, som en hök.
Det kan du hoppa på klappar på.
Och svara väldigt snabbt.
Ja.
Ja. Jag rådar väl mest Instagram-kontot. Veckans MLB heter vi där.
Mm.
Och svarar på frågor där tillsammans. Så kör vi ju Facebook-sidan Sunday Funday.
Mm.
Bland annat med eftersnacket Extra Innings. Ett inlägg som vi lägger ut under fredagen.
Ja, där får ju folk väldigt gärna kommentera och avsnittet och om eventuella frågor eller vad som helst.
Absolut. Och om ni håller på och twittrar och grejer och instagrammar, använd gärna hashtag veckans MLB.
Mm.
Dags att skruva in bilradion igen.
Ja, det är det.
För nu kör vi ett litet musiktips som avslutningsvis. Och som vi tar med oss in i helgen. Och grejen är att denna gång så svänger vi av i San Diego.
Så,
tänkte att det var lämpligt eftersom vi ska vara där på opening day.
Mm.
1986 så föddes där Trevor Powers. Har du hört talas om honom?
Nej, det var faktiskt inte.
Nej. Han startade bandet, eller projektet, Youth Lagoon.
De känner däremot igen.
Ja, som släppte 3 album. Varav det första tycker jag är det bästa, The Year of Hibernation.
Mm, det är grymt.
Tänkte också att det var lämpligt att spela någonting, för Trevor Powers gick nu i februari faktiskt ut i sociala medier, bland annat på sin Facebook-sida, och meddelar att han lägger ner Youth Lagoon.
Jaha, ja.
Att han har sagt det han vill ha sagt.
Mm.
Så därför tyckte jag det var lämpligt. Med San Diego-kopplingen och att han lägger ner. Så därför ska vi lyssna på en låt från det klassiska albumet, tycker jag, The Year of Hibernation.
Mm.
Innehåller många bra låtar, men jag har valt ut låten som heter Bobby.
Right.
Take it away. Sayonara, Kawabanga Kids. Vi hörs och ses om en vecka.
Det gör vi. Vi hörs. Ha det bra.
Thank you. case I don't see you. Good afternoon, good evening and good night.
Så.
Så.
1.07.
Oj, men vi är mycket klippa.